Programmet presenteras i samarbete med Come On, nu med helt ny sportsbook.
Varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Big Six. Det är måndag. Jesper Hoffman heter jag och jag sitter här såklart med Björn Jonsson. Hur är läget?
Jo, det är bara bra. Det har varit en rolig Premier League / Liga Cup helg, ja. Tycker jag ändå. Och sådär, så att nu är ju även, vi ska inte prata så mycket om det, men nu börjar även liksom den inhemska fotbollen här ta upp ens intresse. Så att nu är det mycket fotboll.
Ja, det är ju det.
Som tittas.
Verkligen. Och då gäller det att ha många skärmar igång då.
Jag är ju så oerhört svårt för det där.
Jag med.
För att det är nog med att man drar upp telefonen och kollar Twitter så märker man att man missar 5 minuter med fotbollsmatch. På det att ha liksom en padda och Premier League på, Champions League på. Jag klarar inte av det alltså.
Nej, då känns det som att man inte har sett någonting när man har så mycket grejer igång. Och vi fick tillbaka då med lördag 21.00 match. Jag har ingen statistik som underbygger min tanke kring att det alltid är underhållande matcher just lördagar klockan 21.00.
Ljungberg sa ju det, han var ju på plats där med Holmgren,
ja.
Att det blir lite, det blir liksom, det är någonting som händer med stämningen, det blir lite Champions League-känsla,
ja.
När man spelar liksom 21.00. Och jag förstår det, man, alltså, det blir någon. Sen att det är lördag kan kännas lite orent. Jag vill hellre ha liksom vardags.
Det är ju fantastiskt med när vi får det på vardagar såklart. Men lördag 21, jag gillar faktiskt det.
Ja,
att det spelas fotboll då. Vi ska ju prata om den matchen på tal om Holmgren. Han behöver nog vila rösten idag, va?
Oj, vad han skrek igår.
Det var ju helt galet. Det var ingen match som passade honom.
Då hade han ändå ett målförverkeri-match dagen innan.
Liksom. Ja, precis. Men i och med att han höjer rösten och skriker vid varje målchans så blev det ju ganska många gånger som han fick gapa rakt ut på Wembley. För det här var ju bland det sjukaste 0-0-match man skådat faktiskt.
Ja.
Bolluslingen ville inte in. Och första titeln är nu utdelad i England. Den går till Liverpool. Klopp tar sin andra ligacup-titel och alla har full koll på att ligacup-titeln Carabao Cup då är det som betyder minst när vi ska rangordna de här olika titlarna som man har möjlighet att vinna. Men jag tror ändå att det här är en final som kommer att inte bara Liverpool-supporterna, Chelsea-supporterna också för den delen, men även vi övriga kommer att minnas en väldigt lång tid. För det var en otroligt häftig final som fick ett. Jag håller absolut inte på Liverpool, jag håller absolut inte på Chelsea, för jag håller inte på något lag. Men jag tycker ändå att det fick ett väldigt vackert slut med Liverpools ungdomar som inte har någon form av erfarenhet av den här scenen. Kliver in och till slut vinner matchen i den 115 minuten eller vad det var. Givetvis innickat av pappan i laget, Virgil van Dijk. Häftigt.
Det är sjukt att han har blivit pappa.
Ja.
Att han är pappan i era lag. Jag ser honom fortfarande som ganska ung.
Ja.
Men det var häftigt. Jag reagerar också på att det var väldigt mycket olika, vad ska man kalla det, roliga klipp som sprids från en sån här match. Så jag tycker jag bara sidospår här. Men det är en känsla av att idag så är spelarna utåt är så himla välpolerade och perfekta. Du vet, vi har inte de här liksom bad boysen längre. Det blir inte de här. Alltså sen finns det ju en del som ändå inte sköter sig vid sidan av, men det är inte riktigt de här, ja, men affischnamnen börjar försvinna lite. Därför tror jag att så fort man ser lite de här mänskligheten hos dem, att de är liksom vanliga fotbollskillar, så sprids det så himla mycket. Vi såg igår dels målfirandet. Först var det väl offside-målet när Tsimikas typ juckar på Van Dijk, ja. Och sen när Darwin Núñez hoppar. Det skulle kunna bli en bra häcklöpare, tror jag.
Ja.
Jävla vilket steg han hade, trots att han var skadad. Och sen då att Liverpool-supportrar hånade Enzo Fernandes som var på väg till Liverpool. Och så var det ju någon på läktaren som bara filmar honom och garvar honom i ansiktet och säger Enzo, unlucky mate. Och han stannar upp och är alltså för Emils skull så ser man i hans ögon, jag ska nita den där även.
Ja.
Det är kul ändå att se att de är riktiga människor ibland.
Ja, och var väl bra tycker jag att Enzo Fernandes
även om de är lite laddade.
Den typen av känslor. Och den här förlusten sver ju något oerhört på Chelsea. Ett av de här klippen när vi ser då Nunez hoppa över de här häckarna så får man ju även med Pochettino i bild.
Ja, helt knäckt.
Helt knäckt såklart. Och jag förstår honom, för den här ligacuptiteln hade betytt väldigt mycket för honom i den jobbiga sitt som Chelsea befinner sig i. Men vi kan väl ta allt från början. Mm. För några veckor sedan så, när de här lagen blev klara för final, ja, men då var vi väl alla överens om att det där blir en final som Liverpool kommer att springa hem väldigt enkelt. I synnerhet också när matchen Chelsea-Liverpool spelades på Anfield. Och det slutade 4-1 men hade lika gärna kunnat sluta 10-1. Liverpool fullständigt körde över Chelsea den matchen. Men sen har det hänt lite saker i båda lagen får jag väl säga. Chelsea stod ju för en imponerande seger i FA-cupen mot Aston Villa. Och sen lyckas man lösa en poäng på Etihad med mer smak. Samtidigt som Liverpool, ja, de har visserligen fortsatt att vinna fotbollsmatcher. Men har ju fått halva laget, eller hela laget nästan, på skadelistan. Så när de här två lagen ställde upp igår med sina olika startfälver. Ja,
det är väl 6-7 startspelare som ja, egentligen saknas här.
Absolut, och sen de som ska hoppa in då är också skadade. Många av de där spelarna.
Hur många på bänken kände du igen på förhand?
Nej, men inte alls. verkligen inte. Det var ju en otroligt märklig bänk. Och sen också så kom ju skadorna också på
Gravenberg
som blev skadad. Och sen såg vi även att Endo
hade väl någon pjäxa på sig.
Ja, pjäxa på sig. Sen kan de ju dra på den där pjäxan vid minsta lilla smäll, har man ju lärt sig. Men det var ju oroväckande såklart, för han var ju väldigt bra i matchen och är ju ännu viktigare för Liverpool just nu med alla skador.
Men sen ska det ändå sägas, tycker jag, att det är klart att det påverkar när ett lag när 6-7 startspelare är borta, men startelvan ställer upp, den är ändå bra.
Det tycker jag.
Alltså det är inte ett gäng junisar i startelvan, utan det är ju bra spelare. Alltså jag tycker Bradley, visst han är ju ung, men han har ju visat att han håller på den här nivån. Och jag menar framåt, Diaz, Gakpo, Elliot, Gravenberg, ändå McAllister, det är ändå, alltså det är ju ganska bra.
Ja, och sen vad Liverpools styrka är nu är ju att det är ju ett lag. Alltså det spelar ju egentligen inte, jo det spelar roll, alltså det är väl klart att det är en fördel att ha Salah längst fram kontra då kanske Harvey Elliott, men de är ju det som
Robertson van Dijk startar ju också.
När Klopps lag är bra, då är det en maskin, och de spelar på samma sätt, alla vet precis vad de ska göra. Och jag tycker att det är ju en otroligt härlig första halvlek, för att båda lagen är väldigt bra i den första halvleken, och det skapas så mycket lägen. Det är väldigt böljande spel. Och ofta kan man ju få så här tillknäppta finaler där det bevakas och man väntar lite på att motståndarna ska skruva upp tempot. Att det blir väldigt tillrättalagt och tråkigt. Men här var det ju två lag som blåste på framåt och det var otroligt underhållande. Men bollen vill inte in.
Nej, det är ju rätt sjukt, och vi har ju två offside-mål där. Alltså Chelseas mål, det är ju offside, men den vinkeln på Jackson var ju väldigt svår att gå på. Sen drar ju de sina linjer och hittar väl någon centimeter offside på Jackson där. Men det är ju väldigt vaket av Chelsea, och jag lider lite mer om att de inte får det där målet. Ja, offside är ju offside, men det där är ju liksom, där har vi de där lite, vad ska vi, nästan så att jag vill kalla dem löjliga offsiden. Och sen har vi ju då Van Dijks första mål. Där ändå då är offside och sen står för någon obstruktion. Ja, jag vet inte, vad säger du om det? Alltså det.
Nej, men det är väl som de säger i studion, att det går ju att döma för det. Det gör ju det. Sen ska ju VAR kliva in och bara förändra liksom uppenbara misstag. Men ja, det går ju att ha stöd i regelboken.
Ja.
Där.
Det var ju inte, jag tyckte det var när man såg efter slutsignalen, så ville ju inte Klopp skaka hand med linjedomaren Chris Kavanagh där.
Nej.
Det var, han var ändå liksom.
Nej, jag vet. Lite löjligt.
Ja, lite löjligt. Sen kan man, alltså, ibland får jag känslan av Klopp att så här, är du med honom, då kommer han älska dig. Går du emot honom, alltså då blir han ett svin.
Ja,
men samtidigt, jag kan förstå, det är mycket som bubblar i en match om en titel och sådär. Men tillbaka till det du sa då, alltså det var verkligen en väldigt underhållande match. Den här matchen kunde ju ha gått hur som helst. Nu är det nästan blivit så här med Chelsea. Jag börjar nästan tycka lite synd om Chelsea.
Ja,
alltså missförstå mig rätt. Visst, de har ju en ägare som inte verkar riktigt veta vad man pysslar med.
Det verkar ju även Pochettino tycka då. Ja, på tal om ett annat klipp då, är ju, vi vet inte om det är medvetet, men det ser ut att vara medvetet i samband med prisutdelningen då. Ja. Så väljer ju Pochettino att gå förbi Bowley.
Framförallt ser man ju på Bowleys reaktion, ja, att han vill ju, ja, liksom säga, hallå, jag står ju här. Ja. Och att han bara dissar honom. Ja, det tyckte jag var en tydlig signal faktiskt. Och
absolut.
Frågan vad det betyder för Pochettinos framtid också. Och det känns nästan att han liksom, ja, inte vill... Om inte han drar jämt med ägaren. Och det vet vi att Tuchel pratade om i någon intervju. Att när han pratade om att ja, men hela sportsliga ledningen försvunnit. Det är en ny ägare. Jag får nästan förklara för dem hur man driver en fotbollsklubb.
Ja.
Men så här, och de har värvat för jättemycket pengar. Men jag vet inte, det är som slagpåse Chelsea just nu. Ja. Även om just i matchen var de ingen slagpåse. Men som klubb har de blivit en punching bag.
Ja, men och som den här möjligheten ändå dyker upp för Chelsea. För dels då ett roterat Liverpool. Men vi har slagit fast att det är ändå ett bra Liverpool. Och de har ju fortsatt leverera resultat. De åker ju till Brentford och vinner 4-1. Visserligen så får de in Salah där och har Nunez i första halvlek och så vidare. Men de har ändå levererat bra resultat trots skadorna. Chelsea står upp riktigt bra i första halvlek och kan absolut gå till ledning där. Det kan ju Liverpool också. I andra halvlek tycker jag Chelsea är det bättre laget. Men så kommer byterna och då tycker man att när Liverpool slänger in de här Dance och allt vad de heter som vi inte har någon som helst koll på, för att Liverpool befinner sig i ett väldigt tufft schema. Ligacupen är det minst viktiga. De måste tänka på sin framtid här också.
Mm.
Då tycker man att nu ska Chelsea ta över den här matchen. Nu ska det inte vara böljande längre, utan nu ska Chelsea äga matchbilden på offensiv planhalva och trycka ner de här juniorerna. Mm. Det är bara Van Dijk som står där som står och kan försvara det här laget. Men det är ju snarare tvärtom. Liverpool tar ju över matchen i förlängningen och blir det bättre laget. Och Chelsea får inget grepp om det. Och det tycker jag är på tok för svagt faktiskt.
Ja.
Jag hade förväntat mig mycket mer i hur matchen artade sig, att Chelsea skulle ju längre matchen led blir det bättre laget. Men det är ju snarare tvärtom, att Chelsea börjar väldigt bra. Är bra i den andra halvleken. Sen kommer byterna och det ska ju störa Liverpool mer än vad det gör med Chelsea. Men det blir tvärtom.
Ja. Ja, alltså. Jag tror att det går lite in i det som du säger. Att Liverpool är ju ett mycket mer fungerande lag. Och att de är ett lag, verkligen. Ja. Och att de... och jag tror att Chelsea är ju fortfarande rörigt. Jag tycker att man ser... Med alla de här, de har ju ändå också ett väldigt ungt lag. Och att det fortfarande är liksom... Jag vet att Lagerbäck pratade lite om i studion det här. Man, och även Niva, att bilden av Chelsea är ju att de har ju värvat mycket på statistik. Mm. Mycket på det här lite uttjatade begreppet, moneyball-begreppet. Och att, eller teorin att liksom gå på stats och spiders och allt vad det är. Men hur mäter man karaktärer och det mentala? Det är ju mycket mer, det är ju svårare att mäta i data. Och där kanske man saknar lite av de här riktiga karaktärerna och ledarna och vinnarskallarna i Chelsea. Och som också, inte bara vinnarskallarna, också får ihop och jobbar som ett lag. Det är ganska mycket individualister. Om du jämför med då Liverpool som har ju stjärnorna, men de har ju, det är ju karaktärer i det här laget.
Ja.
Det är ju mer, som du säger, det är ju mer ett lag. Sen fick jag höra från vår kollega Sabri, som hade en kompis som var på matchen, att de kände väl att shit, den här matchen glider oss kanske lite ur händerna. Men sen när liksom de här nästan junisarna kommer in, då börjar liksom trycket på Wembley ökat så här. Ja, men fan, nu kör vi. Det här är våra unga killar. Nu jävlar, det bara kokade. Och det tror jag liksom spelarna kände av också. Att men fan, nu går vi för det.
Man ska inte underskatta det mentala i det här. Återigen, för några veckor sedan. Liverpools superfavoriter. Chelsea skulle kliva in i den här matchen som superunderdogs. Och det är ju en ganska skön känsla inför en match. Att kliva in och inget att förlora. Och alla räknar med att Liverpool ska vinna. Men sen då hur den här matchen artar sig, så blir det nästan tvärtom. Att Chelsea får trycket på sig. Mm. Ni får inte förlora den här matchen. Medan Liverpool, fuck it, vi är kvar i alla andra ligor och kupper. Och det här är bara en bonus om vi lyckas vinna med de här juniorerna. Klopps brandtal inför förlängningen. Van Dijk, man ser ju hur han njuter av det här också. Att vara pappan i att så här, ja, det är inte Salah och Jota och Nunez där framme. Utan det är gubbar jag knappt kan namnet på. Men att få ge dem en ligacup-titel här, det vore så enormt. Och vi kan göra det här tillsammans. Det där är ett lag som inte fungerar till fullo, och jobbar vi bara hårt för varandra och gör det som liksom, det Klopp har byggt upp här, då har vi en bra chans att ta det här till straffar. Och faktum är ju att man till slut, jag säger inte att man vinner, alltså det hade nog varit rättvist med en förlängning här, men i förlängningen så är det ju logiskt att det är Liverpool som gör det här målet. Men jag lider med Chelsea, och det har ju klart blivit spekulationer efter att då Chelseas, som Gary Neville säger, att Chelsea hade blue billion pound bottle jobs. Mm. Alltså, det svarar ju Pochettino blir väldigt besviken på. För att han anser ju att vi har ju också unga spelare i det här laget. Men skillnaden är ju att de Liverpools gubbar kommer från akademin. Mm. Medan Chelseas spelare är ju värvade för extremt dyra pengar. Och det är ju utifrån det man sätter förväntningar på ett lag. Det har ju blivit så i fotbollen ändå.
Sen kan man ju, om man då vill stå i Chelsea-hörnan då, säga att han som avgör matchen kostade väl 75 miljoner euro.
Ja.
Men det är klart att det finns en poäng i det där, såklart. Och man hörde på Van Dijk i intervjun efter matchen att han sa att liksom, kolla på de här grabbarna. De här unga grabbarna, alltså att de får vinna den här titeln. Ja. Jag är så glad för deras skull. Och Klopp sa ju att under mina 20 år som tränare är det här lätt den mest speciella pokalen jag någonsin vunnit. Och det kanske låter lite konstigt, men jag kan förstå vad han menar, för det blir ju en speciell titel med alla skador och med alla unga spelare. Sen för Chelseas del, alltså Liverpool kommer ju spela Champions League nästa säsong. För Chelseas del så hade det här inneburit också Europa Conference League.
Ja.
Vilket nog är deras enda chans. Det var nog deras sista chans på en Europaplats. Nu kan ju faktiskt det här betyda att, som läget är just nu, förutsatt att femteplatsen inte blir Champions League, så är det ju United då som just nu, tack vare Liverpools seger, får en Europa Conference League-plats då.
För det går ju vill ha det, men...
men precis, och det är väl klart att Chelsea och Manchester United känner väl att de inte ska spela, de är inte en klubb som ska spela Europa Conference League, de ska spela Champions League. Men det är ändå en chans till en titel, och att ändå få vara i Europa, det betyder ändå någonting, tror jag. Så att just nu är det väl kanske att United känner väl att det är väl kanske, de känner väl inte att det är någon riktigt plås på såren efter torsken i helgen. Men ändå, när säsongen är slut, så kan det vara att det är faktiskt de som får en Europaplats tack vare det här.
Nej, men Van Dijk förstår nog också liksom, hur stort det här kan vara för de här unga spelarna. För man ska inte, bara för att de är unga och talangfulla och är en del av ett Liverpool-lag som vinner titel, så är det inte alls säkert att det här blir en fantastisk karriär där man staplar massa titlar på hög. Ja, vi har en ganska framgångsrik... Den jämförelsen kommer ju alltid efteråt att Jadon Dance då, han har ju vunnit fler titlar än vad Harry Kane har gjort. Men det kan ju vara... Ja, men vi bara liksom så här, ganska färskt exempel med Jordan Ibe, tidigare Liverpool supertalang som nu huserar i de lägre divisionerna. Så att spelare som Bobby Clark, Dance och McConnell som hoppar in i den här matchen som man inte hade en susning om vilka de var för några veckor sedan. Ja, Bobby Clark har väl varit med lite tid då, men det är ju faktiskt spelare som får uppleva något väldigt stort här, och det är inte alls någon garanti att de kommer göra framåt. Så att, häftigt var det, och vi får se då vad som händer med Chelsea. Jag tycker ändå, med tanke på vad den klubben har varit igenom och med tanke på hur många tränare som har skeppats därifrån, så tycker jag, trots att man förlorar den här finalen, att Pochettino måste få lite mer tid. För det finns saker i det där laget som ändå går att bygga vidare på. Sen blandar man och ger, man är väldigt ojämna i sina prestationer. Men man har provat att sparka tränare, och det stora problemet sitter faktiskt inte på tränarbänken, utan det är ju högre upp, och de behöver lite lugn och ro och kontinuitet i den här klubben nu.
Nej, jag håller verkligen med. Sen säger inte jag att Pochettino är
topp
5 tränare i världen.
Men jag är inte säker på att det blir bra heller.
Men det är ju ganska tydligt här att det är en ny sportslig ledning som har... De har värvat alldeles för tokigt. Ja. Det är ju så. Men tränarna som de har haft är ju bra.
Ja.
Så att jag håller verkligen med. Sen kan jag förstå att vissa Chelsea-sportare är trötta. Men jag tycker liksom utifrån att sitt kvar med Pochettino och fortsätt bygga vidare här nu.
Ja.
Det är liksom, jag kan inte hålla på och snurra och börja bygga om varje år.
Det, och behåll det. Rätt spelare. Alltså Gallagher, han blir ju den stora målsumparen i den här matchen. Men han är nyttig för det här laget. Mm. Behåll honom. Palmer går ju och bygga vidare på. Se till att Nkoku är frisk så att han får spela. Sterling bidrar ändå. Sen blandar han och ger också. Men det är också en spelare som kan få några säsonger till på sig. Och sen försöka hitta ledare. För det tror jag är viktigt i ett lag. Det var så tydligt att den tydligaste ledaren, han var mittback i det röda laget i form av Van Dijk. Och det blev ju avgörande till slut.
Men jag förstår att alla Liverpool-sportare vaknar upp idag med ett stort leende på läpparna. Och jag ber om ursäkt för att vara en liten party pooper här nu. Ja. Men ändå, med alltså den här titeln kan ändå kosta ganska mycket med tanke på att skadelistan blev längre nu. Om mindre än 2 veckor ska man möta Manchester City.
Ja.
Allting handlar ju om hur länge de här spelarna blir borta. Och om de slår upp nya skador eller kastas in för tidigt och så vidare. Men med så här mycket skador, om det fortsätter under våren, då tror inte jag Liverpool orkar med.
Nej. Om man kikar på schema här, det handlar väl på något sätt att försöka överleva fram till landslagsuppehållet då, och där får man ju 2 veckor att förhoppningsvis vila upp sig då. Men det är ju något, det är ju först i Southampton här hemma i veckan i cupen. Ja, och det här är så här, där kan man spela juniorerna. Jag vet inte om det ens går, men det kommer ju bli en ruskigt B-betonad elva där från Liverpools sida. Nottingham Forest borta i helgen. Det är väl en ganska okej match ändå, uppgift. Men så som laget ser ut så är ju alla matcher tuffa nu. Sen är det då City på bortaplan. Och sen har man även, utöver de här 2 Europa-matcherna mot Sparta Prag, även Everton innan det är landslagsuppehåll på bortaplan på Goodison. Och de kommer ju inte vika sig en tum i sin jakt på överlevnad där.
Nej.
Men kan Liverpool fortfarande vara i pole position då? Då tror jag att de fixar det här. För det är sån otrolig power i det här laget. Klopp har fått ihop det så jäkla bra. Men börjar man tappa poäng här nu? Att skadorna börjar ge resultat i negativ riktning. Då är Arsenal och City för bra bakom. Det är en sån säsong där det är 2 för bra utmanare. Då går det inte i slutändan.
Nej, alltså för Klopp del så måste han ju ha ögonen på den där City-matchen 10 mars. Alltså,
ja, det handlar väl om att få Salah med där. Och Jota är väl out, men Nunez blir också viktig i en sån match. Men det verkar väl ändå som att Szoboszlai och Nunez är ganska nära att komma tillbaka.
Ja.
Och sen handlar det väl om att de inte får några bakslag då. Men grattis till Liverpool. Grattis till Klopp. 1 av 4 möjliga titlar är hemma. Vi får se hur många till det blir då.
Den är här nu. Come Ons nya sportsbook. Med en av marknadens tyngsta bettbuilders. Nya spelare får 500 kronor i bonus. Nu kör vi. +18 regler och villkor gäller.
Vi tar oss till Premier League och helgens stora matchen då, Arsenal Newcastle. Och det är väl lätt att komma i efterhand och säga det här. Men jag tror att jag aldrig har varit så övertygad om en seger som Arsenal. Just där 21-0-0. Efter Europa-äventyret där man har fått, jag måste få säga det, alldeles för mycket skit, Arsenal. Mm. Alltså det dras för stora växlar. Vi är i halvlek och Porto borta är en tuff match. Jag kan tycka att de är Arsenal under Arteta och City under Pep. Det blir lite väl ibland att det ska vara så mycket kontroll. Man glömmer att det står ett mål på andra sidan. Och det var tydligt här att Arsenal ville kontrollera matchen, men man hade inte den här desperata ambitionen om att vinna matchen. Och jag fattar ju, 0-0 är ju ett bra resultat. Mm. Men jag hade gärna sett att ett Arsenal som släppte lite på det och gick för ett bättre resultat. Och
istället... Arteta var ju inne på det också. Ja. Vi hade, som du säger, vi hade jättebra kontroll. Vi släppte inte till några chanser. Nej. Men vi var alldeles för fega offensivt. Och det tror jag, om man går tillbaka till den Porto-matchen, det är lite ändå, det är ganska många av de här spelarna i Arsenal ändå som saknar Champions League-rutin när det blir skarpt läge. Mm. Åka till Porto, fullsatt arena som kokar, och de känner ju liksom, det är vi mot världen, vi ska bara backa hem, vi ska göra liksom en, det är ett Mourinho-lag med Conceição där som huvudtränare. Och vi ska bara vara brutala och inte ge viken tum. Sen att de får liksom en drömträff i sista sekund. Men med tanke på att bortamålsregeln är borta så är det ju inte ett jättetufft resultat. Nej. Och vi vet hur starka de är hemma. Men jag tror också att det blev lite en veckaklocka. Sen vet jag att spelarna sa, jag vet att Ödegård sa det efter Newcastle-segern här, att just hur det gick i förra mötet med Newcastle med det här.
Just det.
Speciella målet där Arteta sa...
Ska vi ta upp den en sekund?
Ja, precis. Alla Arsenal-supportrar kommer gå på oss igen. Nej, men med det speciella målet så sa de att det var ju... Vi liksom eldade igång varandra med den. Att nu jävlar ska vi trycka ner dem. Men som Arsenal blåste på här.
Ja. Och de är ju i bra form. Det förändrar inte Porto-insatsen någonting på. Utan de är i ruskig form.
Och det tycker jag också är en styrka. För det kan ändå vara lite knäckande.
Ja, jo, absolut.
Att komma hem från den där förlusten.
Lite slitna.
Och så här, är vi inte så här bra då?
Nej. Men jag är övertygad om att Arsenal vänder i returen.
Det tror jag också.
De kommer blåsa på så som de gjorde mot Newcastle. Det är... Den typen av fotboll, det är den de ska spela. Och den har vi sett mot sämre lag och vi har sett den mot bättre lag. Jag vet inte vad vi ska...
Just också att de vet, de har den här tryggheten. De vet att deras defensiv funkar.
Ja. Blås på. Och mot Newcastle då, som mår som de gör, jag tror Arsenal kände direkt, vi sätter pressen högt. De fick ju resultat på det. Newcastle kommer ju ingen vart när de väl får bollen. De kan ju inte spela sig förbi Arsenals press. Och det var ju bara en tidsfråga innan målen skulle rassla in. Och 4-1 är ju i underkant faktiskt. Jag förstår inte hur Newcastle gör det här målet. Men man lyckas få ett tröstmål. Mm. Men jag är imponerad av väldigt mycket i Arsenal. Helt plötsligt så... Förut diskuterade vi, ska vänstermacken heta Zinchenko eller Tomiyasu? Men han heter Kivior och han blir svårpetad. Det funkar ganska bra med honom där ute. Nu får han hamna i målprotokollet, men överlag tycker jag att han har varit bra den senaste tiden. Vi har ju Saka, som du sa, är ligans bästa spelare här förra veckan.
Eller hetaste, sa jag.
Hetaste, men, då.
Nu är frågan om inte Ödegård är bättre. Alltså.
Ja, Jonas Olsson vill ju tycka det, men jag vet inte vad jag ska säga om det, men mer än att han är fantastisk.
Ja.
Jäklar vad bra de är nu, hela Arsenal. Och Martinelli också, med den här löpningen han gör fram till 2-0 är det väl, när han slår in den också till Kai Havertz. Och Kai Havertz är helt hopplös för motståndarna. Ingen vet ju vad han ska spela. Och det, så känner ju även motståndarna. Han bara rör sig runt.
Men det är rätt skön joker
och bra på att dyka upp som gubben i lådan där också. Sex mål denna säsong är han uppe i. Och det börjar liksom utkristallisera sig till en väldigt bra värvning.
Mm, men där har du också en spelare som går till ett välmående lag och också får kanske inte får 100% förtroende, men får ändå förtroende från Arteta. Men framförallt att han går till ett lag som mår så pass bra.
Ja.
Så att, nej, men det är väldigt skönt. Jag kan ju liksom inte ändå undvika att titta på detta Newcastle som alltså ligger nia nu. Nu när tittar man på den här matchen, det var ju som att de spelade i olika ligor.
Ja.
Men det var lite också som Jonas Olsson pratade om igår. Den här säsongen så blir ju Newcastle lite synade. Ja. Alltså det var ju en överprestation förra säsongen. Problemet blir ju att när man gör en sån... Alltså det ska inte vara ett problem egentligen att ta en Champions League-plats. Men då blir ju att förväntningarna helt plötsligt blir lite felskruvade. Alltså den där backlinjen som de hade förra säsongen. Och de släppte in så lite mål. Nu har de liksom den här säsongen släppt in 45 mål. Men jag menar, alltså backarna som de... Så, visst, alltså Botman är väl ändå okej. Men... Trippier, han är ju liksom, han har ju passerat Zenit nu. Och liksom alla de här andra som i Dan Burn, han är ju inte, det är ju inte en toppback. Alltså han är någonting lite så här symbolen för hela Newcastle. Han är ju inte tillräckligt bra. Och så vi har ju varit inne på det förut, de här saudägarna, de kan ju inte pumpa in hur mycket pengar som helst i laget. Och då blir det ju lite så här, och så med Tonali avstängningen på det, och Isak som kastas in här. Jag tyckte man såg på Isak att så här, vet fan, han var redo. Riktigt redo.
Jag blev förvånad
men, att starta. Men det säger någonting om att alltså Eddie Howe känner ju press. Jag måste starta honom.
Ja.
För att vi, alltså,
inga alternativ.
Nej, jag har inga alternativ. Men sen, jag trodde inte att Newcastle skulle sjunka så här lågt. Men det är ju lite att verkligheten har kommit ikapp dem.
Precis, och jag tycker i fjol då kunde Newcastle, de var ju både framgångsrika i sitt höga försvarsspel, alltså sätta pressen högt, framförallt på St. James' Park där de jagade skiten ur motståndare. Det spelar ingen roll om det var topplag eller bottenlag, de klev högt. Men sen såg vi dem i fjol också, jag tror att det var väl Emirates 0-0, va, tror jag, Newcastle löste.
Var ju rätt grisiga fighten.
Ja, men då stod de ju lågt, men det lyckas de inte med här heller. Arsenal går ju, tar sig igenom hela tiden, så de har problem nu, Newcastle, och det går väl till viss del att skylla på skador, men det blir ett omtag här i sommar. Sen har ju Newcastle haft otur med sina skador, eller med sina nyförvärv. Alltså Tonali, att han får ett års avstängning. Det är ju väldigt olyckligt när man har lagt så mycket pengar. Vi vet ju också att Newcastle, de måste ju följa de här reglerna och kan inte spendera alla pengar som de har möjlighet till att göra. Och då gäller det att när de väl får spendera att de får träff. Och det har de ju inte fått med Tonali och den här Harvey Barnes. Kommer in här, men det är ju ett fiasko hittills, för att han har ju varit så otroligt skadad. Får vi se, han ska ju få längre tid på sig såklart. Men Newcastle har problem, och det blir intressant att se hur projektet går vidare här i sommar. Ja,
det är också lite så här, det är lite så här sliding doors känsla. Vad hade hänt om Newcastle gått vidare från den där mardrömsgruppen i Champions League? De hade ju den här tveksamma straffen som PSG får mot dem i sista sekund.
Ja.
Vad hade hänt om de inte hade fått den mot sig och gått vidare? Alltså den smällen ändå att åka ur. Visst, de kan ju känna att det här var en tuff grupp, men lite att kanske liksom luften gick ur dem där. Vad hade hänt om de gått vidare? Då hade de kanske, liksom, fan, vi är riktigt, riktigt bra. Då hade de kanske liksom fortsatt. Det är lite det här som tränarens uppdrag är ibland, att lura spelarna att ni är bättre än vad ni faktiskt är.
Ja, Arsenal har alltså gjort 18 mål i ligan i februari på 4 matcher.
Ja, det är sjukt.
Det var, du kollar på hur många mål United har gjort, va?
Mm.
46. Så att Arsenal på 4 matcher har gjort hälften av det United har åstadkommit på en säsong. Det är imponerande. Innan vi kliver in på United, är du sugen på att kliva in i en diskussion om vem som är bäst av Saka och Foden?
Just nu skulle jag säga Saka. Faktiskt. Men jag är väldigt svag för Foden. Men jag tycker att Saka har hållit en jämnare hög nivå sett över hela säsongen. Men jag bara flika in ytterligare på Arsenal. Alltså hur mycket... Vi hade det här som har pågått under säsongen, att de har ingen riktig nia. Sen började det här då i februari. De började motbevisa alla. Eller motbevisa, snarare säga att men kolla, vi har alla andra som kan producera mål. De har en stark defensiv. Alltså, vad är egentligen Arsens svagheter? De har gjort 19 mål på fasta situationer. Mm. 16 på hörnet, tror jag. De har ju det också. Nu börjar ju liksom supporterna, de kör ju den här Yaya Touré ramsan fast corner bara. De liksom, det är ju nästan som en straff.
Ja.
Alltså, du går ju upp och jublar på Emirates när det blir hörna.
Nu är det Kivior som nickar in. Ja. Så det är inte bara Saliba och Gabriel du ska hålla koll på.
Nej.
Utan det är flera monster där.
Nej, men det är liksom just att Arsenal har så mycket som funkar för dem. Och egentligen, jag ser inte, alltså just nu, inga direkta svagheter. Det är väl kanske det här lite luddiga begreppet då, vinnarskallar. Alltså när det är fortfarande ganska mycket kvar att spela om här i ligan. Det är 12 omgångar kvar. mycket kan hända och en Champions League
jag vår. Tror ju inte att det kommer falla på det. Det är klart att skulle man gå ut mot Porto här, då får man ju ifrågasätta det mentala. Men skulle det vara som så att Arsenal slutar två eller tre här, då tror jag att det har att göra med att de två andra lagen är bättre bara. Alltså det får man ju också liksom
så här nej, men så är det. Köpa. Och så gäller det egentligen för de andra två lagen också.
Ja, verkligen. Det är tre superlag där uppe nu. Ja. Och det är liksom, jag tror inte man ska vara så hård mot sig själv och sitta och peka finger mot något av de här lagen som kommer falla på mål.
Nej, det är en bra poäng.
Då är det bara ett lag som är fruktansvärt bra. Men gällande just Saka Foden, det är ju häftigt. Jag har sagt det förr, men jag kan inte låta bli imponeras av den trean som kommer vara bakom Harry Kane. I alla fall ett eller två mästerskap till. Sen ska ju Harry Kane bort. Men det är alltså Saka född 01. Det är Bellingham född 03. Och det är Foden född 00. Nu, man tror ju att 00 är liksom 18 år. Men Foden är ju född 25. Men de, alla de här tre lagen är ju nyckelspelare i tre lag som är ju topp tre favoriter då till att vinna Champions League.
Mm.
Så att häftigt vad de har lyckats få fram offensiva bra spelare.
Vilken underbar måndag vi har framför oss. Är det något jag gillar så är det faktiskt måndagsbollen. Vi har en måndagsdubbel att presentera med Come On. Det första är i grannlandet Danmark när Köpenhamn tar emot Nordsjälland. Midtjylland vann igår, Brøndby vann igår. Det här är en toppmatch på måndagen. Jag tror att båda lagen gör mål och att det blir över 8,5 hörnor i matchen. Det blir en sprakande tillställning på parken helt enkelt. Sen beger vi oss till stöven Italien, Roma mot Torino. Där jag tror på Roma vinna eller oavgjort och Roma få över 4 hörnor i matchen. Där har ni min supermåndagsdubbel. Och som vanligt så finns spelet att rygga på comeon.com under fliken experterna. Kom ihåg att du som spelar måste vara minst 18 år, spela ansvarsfullt och har du eller någon i din närhet problem så finns stödlinjen.se. Tack till Comeon som är med och möjliggör detta avsnitt.
Starkt av Arsenal, mindre starkt av Manchester United. Och nu är det väl dags att spy galla över dem igen då. Men
ja, det är varannan vecka.
Ja, nu, så här är det ju. Låt mig bara vara tydlig. Ja. När United spelar på sättet de gör, alltså även i varje vinst, vi har inte suttit här och tokhyllat United. Vi har sagt att det är starkt av dem med all kritik de får, att de lyckas lösa segrar, bra att de individuella spelarna lyckas kliva fram och se bättre ut än vad de gjorde i höstas och starkt att ta tre poängar på löpande band. Men det blir ju som så att när förlusten kommer så får man ju då läget att slå hårt mot dem igen. För det är ju inte särskilt. Det är ganska logiskt att en förlust kommer. För spelmässigt så är det ju fortfarande som så att United har inte tagit kliv. Det är ju inte så att Ten Hags fotboll har börjat synas där ute. Utan det är, och sen ska ju Ten Hag hyllas för att spelare där ute levererar bättre än i höst. Och att det finns ett ledarskap i att få fram spelare som vågar kliva fram. Men här förlorar man då hemma mot Fulham. Och det är ju fullt rättvist tycker jag. Att Fulham lämnar och tar med tre poäng. Sen hade det liksom, United står för en bra forcering. Maguire gör 1-1 och det hade kunnat bli ett 2-1-mål. Men man är ju så desperat i den här jakten att man glömmer bort att försvara sig i slutet. Och Iwobi får göra det 2-1-målet. Men det är ett United som söker med ljus och lykta efter en idé att kunna kontrollera matcher. Det kan de inte.
Nej, om man jämför då till exempel med Arsenal som ibland under säsongen får kritik för att de bara håller i bollen, det händer ingenting. Samma med City egentligen. City har ju bara gjort 3 mål till exempel de här senaste 3 matcherna. Men de bara kontrollerar. Ja, men vad betyder det då? Ja, men det betyder att motståndaren får det jävligt tufft att göra någonting. Det här är alltså antal avslut som United har fått emot sig de senaste matcherna. Och man kan också ta med sig vilka lag de har mött. Fulham har 17 avslut mot United. Luton hade 22. Villa, det är ett bra lag, 23. West Ham 22. Wolves 16. Newport 17. Spurs 16.
Nej,
det säger ju alltid, det går ju inte.
Nej.
Du kan inte släppa till så mycket lägen och sen tro att du ska, ja, individualisterna där framme ska rädda dig varje gång. Det går ju inte. Och Jag vet att det spekuleras nu med Radcliffe att det ska investeras i högerback och mittfältare och kanske en mittback och en forward till och sådär. Och det kanske behövs. Och det behövs nog rensas ut lite. Du lyfte ju fram för några veckor sedan att Rashford borde gå till PSG nu.
Bojan fyllde i
och det är väl så här... Och det är ju ganska svårligt att säga att det har blivit så att om det blir så att det blir hans exit från United. Men alltså de och vi blir ju som en repig skiva här nu. Men det är ju just det här. De måste ju börja kontrollera matcherna. Och jag tycker att de har tillräckligt bra spelare nu för att göra det. Inte för att vara en titelutmanare. Men Nej. De har ju tillräckligt bra spelare för att kunna göra det. Jag förstår inte riktigt varför de inte gör det.
Nej, men det är därför så här, när vi sitter och hyllar Spurs, de har ju förlorat fotbollsmatcher de med och de har inte tagit jättemånga poäng, men de har ju en idé om hur vi spelar fotboll, sen funkar ju inte den alla gånger, ibland blir de straffade, men Postecoglou, så här ska vi spela och de har fått resultat på det också. Det är därför man också känner med Pochettino, det är ett hopplöst bygge, men där finns det ändå några små delar i matcherna som är bra, som man kanske känner att det här kan vi bygga på, i synnerhet när vi har sparkat varenda jävla tränare som varit här tidigare. Men i Uniteds fall så ser jag fortfarande inte det, och vi har ju pratat om den här våren som att det är Ten Hags, ja, men det är någon form av audition för honom att visa upp sig för den nya ledningen, att jag ska ha det här jobbet. Men jag tror att United studsar typ, ja, nu möter de ju City här, alltså där blir torsk. Men sen kommer de vinna matcher igen, för att de har, nu tappar de höjden under den här matchen. Jättetungt avbräck såklart, men när han är tillbaka och de möter sämre lag, så kommer de såklart att ta 3 poängar för att de har individuellt skickligare spelare motståndarna. Men jag tror inte att vi kommer se något i United-spel som får ledningen att känna att det här ska vi bygga vidare på.
Så det var intressant. Radcliffe gjorde ju sin första intervju sen han blev officiell, när han tog över. Och då pratade han ju lite om det här, så här, hur ser du på Ten Hag då? Och då lyfte han fram att jag ska inte sitta här och recensera enskilda personer, lite politiskt svar sådär, men att om du tittar på de senaste, vad är vi uppe i, 10-15 åren, hur många tränare har United haft? Och det har ändå varit, många har ju ändå varit ganska bra tränare. Men ingen har lyckats.
Nej.
Det säger kanske mer om klubben än om tränarna.
Ja.
Sen vill han ju inte liksom riktigt... Det där kan man ju tolka lite hur man vill. Ja, men betyder det att du kommer fortsätta satsa på Ten Hag? Eller de kan nog fortfarande byta tränare, tror jag. Men han har ju en poäng i det. Att det finns ju någonting i hela klubben här. Att det finns ingen styrning. Det finns ingen... Alltså, bara det här konkret att United har inte haft någon sportchef. Alltså... Så att,
nej.
Det är just
att... Får se om de får honom då. Ashworth är väl hemskickad, va?
Ja, han sitter väl i någon karantän. Han får inte göra någonting.
Nice ändå.
Ja, det är ganska soft att han sitter på payroll.
Ja, det är 18 månader också.
Kan han väl åka runt och scouta då?
Ja, precis.
Men,
utan dator då?
För den utan dator. Men som sagt, han har ju en poäng i det. Att det är en klubb som inte har... mått särskilt bra och inte varit någon tydlighet riktigt. Nej. I någon riktning.
Ja, jobbigt för alla United-supportrar. Även om jag tror som sagt att de gör rätt saker här i ledningen. Det kommer bli bra.
Men det tror jag också.
Ja, de gör rätt saker. Sen får vi se om det blir Ten Hag eller någon annan som ledlager. Men jag tror inte man ska ha för stora förhoppningar på den här våren. Det kommer vinnas lite matcher, men det kommer också vara förlorat matcher.
Och ytterligare en grej på den här försvarsgrejen då. Nu blir mycket siffror och sådär, jag vet. Men jag såg någon grafiktavla på, alltså, försvarskvalitet i topp 5-ligorna i Europa. Ja. Vad nu det är. Då mäter man ju då lite på... Alltså, hur mycket skott som man släpper till från motståndaren och hur djupt motståndaren kommer in i straffområdet.
Ja.
Då är det alltså, och så blir det en graf med alla de här lagen från topp 5-ligorna. Då är det bara 7 lag i topp 5-ligorna i Europa som ligger sämre till än United.
Med andra ord måste ju lagen underprestera väl när de möter United i avslut, men också Onana måste väl ändå gjort ett hyfsat jobb ändå.
Men jag tycker han har ju varit ganska bra. Han gör ju några svettiga räddningar här mot Fulham. Absolut.
Ja.
Men det är ju liksom lag som, det är West Ham, Sheffield United, Luton, Heidenheim, alltså nykomling i Bundesliga, Bochum typ och Gladbach och sådär som typ är sämre.
Ja.
Försvarsmässigt. Enligt om man mäter efter det där verktyget då.
Ja. Ett lag som också släpper till en del bakåt, men som på nytt gör väldigt mycket framåt, det är ju Aston Villa som tar en otroligt viktig 3 poängare här i sin jakt på Champions League.
Mm.
Vi vet inte om det räcker med 5:e plats, men för att vara säker på sin sak så är det väl bäst att komma 4 då. Och just nu så har man 5 poäng mer, en match mer spelat ska sägas då, ner mot Spurs. Och var lite läskigt där. Villa går ju upp till 3-0. Återigen Leon Bailey som har förlängt sitt kontrakt. Han och Watkins har ett riktigt fint samarbete. Ja,
Bailey var riktigt bra i den här matchen.
Ja, vilken bra spelare det är.
Mm.
Du lyfter fram honom. Nej, Diaby lyfter du fram i försången. Han var ju började bra, men han har ju försvunnit bort här på slutet.
Ja, jag sa det till Kalle, vår kollega här, att jag vinner och jag har rätt hur jag än tar mig an den här debutspaningen. För att jag säger ju också att Bundesliga-spelare lyckas inte i Premier League.
Just det.
Så att, där får jag rätt.
Ja, snyggt,
men jag får inte rätt på att han blev succé. Men det tror jag kanske också. Jag vet inte riktigt vad det är med debut, varför han inte får förtroendet. Det enkla svaret är att Bailey är mycket bättre.
Synd att Bailey också kommer från Bundesliga.
där hade jag inte satt någon Bailey innan. Så att, men att han är så mycket bättre. Så jag vet inte om det är fysiskt att han inte orkar med eller klarar av att hålla nivån.
Jag tycker ändå han har visat sin höjd. Jag tror det kan vara en dipp. Och nu är Bailey bättre bara, så då får jag bistå åt sidan. Helt.
Och Douglas Lewis är fascinerande. 9 kassar har han gjort.
Otroligt. Jag trodde han skulle kliva ner lite längre bort på banan här nu när Kamara. Men det har man löst på annat sätt. Och jag tycker att det är, trots då mycket skador i backlinjen, Pau Torres har vi halvtid. Vi har ju 3-0, släpper väl in 3 precis innan halvtid. Sen gör Gibbs White 3-2. Torres utbytt, Chambers in. Och nu tappar de den här vinsten. Mm. Men då kommer Baileys 4-2
mål. Ja, för på förhand så kunde det här ändå vara en lite läskig match för Villa. För vi vet hur högt de står med backlinjen. Och Nottingham är ju ett kontringslag.
Exakt.
Och har ju snabba spelare. Inte minst Elanga som har gjort 12 poäng den här säsongen. Men jag är väldigt imponerad av Villa. Men jag var också lite besviken faktiskt på Nottingham. Att de inte gick för mer. Mm. Men det var väl kanske också att Aston Villa tog inte lika mycket risker. De hade den där ledningen mot slutet. Men de vinner fullt rättvist och de är i väldigt bra form. Och Ollie Watkins är ju delad 3 nu i skytteligan med Solanke med 14 kassar. Så att han skuggar ju faktiskt både Salah och Haaland.
Och slår inga straffar.
Nej, just det.
Så att Watkins gör en kanonsäsong. Torres som sagt av i halvtid. Emery sa efter matchen att han hade en liten smärta, men förhoppningsvis är han inte skadad. Vi behåller tummarna där, för Torres behöver dem ju sin jakt.
För när han var borta, nu har han ju spelat 2 raka här, även om han blev uppe i paus här då. Matcherna innan, han var ju borta i typ 9 fighter. Då var det ju lite, det var lite svajigt. Han är ju oerhört viktig, det har vi pratat om förut. Men han är så säker, inte bara med sin snabbhet, utan han är ju väldigt placeringssäker.
Mm, så är det. Starkt av Villa där. Crystal Palace Burnley 3-0, och det visar ju bara på att det är tok över för Burnley. Det stod ju 0-0 länge, men Brownhill tar ju ett rött i första halvlek. Då förstår man ju att det är kört. Men skönt då för Glasner, nya tränaren, att få en 3-0-seger här i sin debut då. Och Palace kan åtminstone tills vidare andas ut lite grann och få ett litet gap ner till plats 18 som innebär nedflyttning.
Ja, nu ska det väl ändå mycket till då. Alltså, det är klart att Luton har ju en match mindre spelad här nu, men just nu 8 poängs skillnad ner till nedflyttning. Det ska vi mycket, och framförallt också att det är flera lag under dem.
Ja, precis.
Men Glasner är ju, vi får ju följa, blir intressant att följa honom, men det är ändå en intressant rekrytering som de har gjort det.
Verkligen. Pella ska ju få tillbaka lite skadade spelare också och få lite spets i offensiven i form av SOLC, så ska det här lösa sig utan problem. Du, jag satt och kikade på Wolves Sheffield United här i söndags.
Mm-hmm.
Bland det sämsta jag sett, alltså.
Var det så?
I båda led.
Ja, jag såg alltså inte den matchen.
Herregud, vad mycket slarv. Så, nej men Sheffield United, nu tycker jag verkligen att Wolves var urdåliga också. Liksom så här, det fanns ju, Sheffield United blottar sig väldigt mycket. Och när då Wolves gör 1-0, då blåser ju Sheffield United på ännu mer. Det finns så mycket ytor att ställa om på. Det finns många omställningsspelare, men de är så otroligt slarviga i att spela sig ur press och ta sig till omställningarna. Och Sheffield United, det är, ja, Nej, det är bland det.
Ja, man vill inte se dem mer.
Liksom. Nej, jag orkar inte med dem. De är så naiva och så dåliga. De är så dåliga i alla lagdelar. Ja. Och det ska bli skönt att bli av med dem.
Ja, mm, verkligen.
City slår Bournemouth. En ganska tråkig match där.
Det var också en ganska tråkig
eftermiddag. Men ja. Phil Foden får avgöra. Haaland brände bra lägen. Men ändå starkt att de har ju haft lite problem, City, i att släppa in. När de inte gör så många mål framåt, så har de ju, finns det ju risk att de alltid släpper in något bakåt. Mm. Men att hålla nollan var ju skönt för dem.
Ja, och jag tycker också att när de, alltså, som det är nu med att de har Stones tillbaka.
Yeah.
Och har även där bak nu liksom Akanji, Diaz, Ake. När de har de där fyra spelarna. Nu var ju Stones lite som en mittfältare här då. Lite, han kan ju spela liksom lite överallt. Verkligen en modern fotbollsspelare. Men när de har honom och de där tre backarna där, så är de ju ruggigt stabila, tycker jag. Det blir en annan trygghet, ja, i City då. Sen finns det ju fortfarande här lite med offensiven just nu som inte klickar riktigt. Och Kevin De Bruyne är lite in och ut.
Ja,
och
när, småskada, ja, eller han har någon känning där. Alltså, de är väldigt försiktiga med honom. Han kommer ju in här då, i andra halvlek. Men han är nog, där är nog tanken att man ska starta i derbyt. Va? De har ju FA-cupen här i veckan då, City.
Ja, mot Luton.
Mot Luton. Det ska väl inte vara några större problem. Den matchen är faktiskt redan imorgon tisdag.
Mm.
Men där får vi väl se lite rotation. Och sen är ju fullt fokus då på att slakta United i derbyt här på söndag, kan jag tänka mig.
Ja, så är det ju. Och sen har de ju det här tacksamma returmötet med FCK. Man har 3-1. Den matchen tror jag också kan bli ganska tråkig faktiskt.
Ja.
Då kan nog bara spela av 0-0 där.
Nej, verkligen.
Och så. Och sen väntar ju Liverpool.
Ja, 10 mars.
Så att, ja.
Spännande veckor framöver. Vi har match ikväll också. Där är det ju West Ham som ska försöka hitta tillbaka. Paquetá såg jag ska vara en del av truppen. Får vi se om han startar mot Brentford.
Och Brentford känns ju nog lite stressade.
Ja, absolut. De skulle behöva en tre här. Samtidigt som West Ham säkert är väldigt revanschugna efter. Har ju fortfarande inte vunnit under 2024.
Nej.
De har spelat ganska många matcher, för det har varit cupspelare också. Så att det är en stor besvikelse i West Ham. FA-cup i veckan, och sen har vi en härlig helg då med bland annat derby då.
Ja, du vet ju när man säger det där, att man säger att det blir en slakt.
Ja.
Så blir det inte det.
Nej.
Men det är väl inte här i den matchen som United, om de nu ska starta sin och börja liksom kontrollera matcher, så får de väl lite, här får man väl lite ge upp den tanken då.
Men de ska ju ändå kunna så här känna att de har ju, ja, Höjlen kommer ju missa det tyvärr då, men de har ju lite formstarka spelare att ställa om på dem, men det är ju frågan hur de ska kunna lyckas försvara sig bara. Mm. Men ja, Haaland inte glödhet och De Bruyne har lite småkänningar, men det blir såklart väldigt jobbigt för dem. I FA-cupen här i veckan så ser jag lite fram emot Chelsea-Leeds faktiskt. Jag tror Leeds skulle kunna störa dem i den här matchen. Mm. För de har ju otrolig form, Leeds. Jag tror det är 5-6 raka utan förlust. Vände och vann i seriefinalen mot Leicester här i fredag.
Ja, jag såg slutet på den matchen. Det var häftigt.
Ruskigt dramatiskt. Två dagar mer vila och ett Chelsea som har fått gå 120 minuter. Mm. Det är upp för Leeds. Och
men jag tror i alla fall Chelsea är glad att den inte spelat på Ellen Road.
Ja.
Det är ändå hemmaplan.
Verkligen. Nej, det är klart Chelsea är ju rättmätiga favoriter. Men se upp med Leeds där. Och sen också United åker till Nottingham här. Och ja, den känns lite oviss på förhand också.
Ja, jag håller en liten tumme för Maidstone då. Laget från sjätte ligan som heter Coventry på bortaplan.
En ny skräll kanske då?
Jag vill ändå se Maidstone liksom få gå vidare och få möta ett storlag.
Ja.
Det hade varit kul.
Ja, ändå. Hoppas på ytterligare någon skräll i FA-cupen. Bra Björn, vi är klara med dagens avsnitt. Torsdagsgänget dyker upp på torsdag och tar ner lite FA-cup, snackar upp helgen och sen tar vi ner den på måndag. Det är ett bra schema vi har satt här.
Det tycker jag verkligen.
Mm. Stort tack även till er som har lyssnat. Vi hörs på torsdag igen.